Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
En podcast från Aftonbladet.
Is it my mind or my heart that I've lost? To you, Arab lands, home of enemies. If you held your minds with law and reason, if you respected our opinions, then you'd hold my heart as well. Who am I? Don't ask about me. I'm nothing but a prisoner in an isolated cell. Here in my country, oppression is what takes our rights away. Here, ignorance determines our convictions. Here, the people no longer have a voice, cannot spell out the language of reproach. My country, if insight required an apology, I'd never stop apologizing. Tell your children, east and west, and keep telling them until the birds sing it in the branches, that a people without opinions is nothing but a herd that's thirsty, yet blind to the nearby oasis.
Får jag gissa vad det var för något?
Absolut.
Jag vill tro att det kan vara Mattias Karlsson, alltså eller någonting ur SDs partiprogram.
Ja, just det. Seger eller dö.
Ja.
Men jag klippte bort den sista raden precis. Mm. Mm. Det var väl, vad ska man säga, Mattias Karlssons alter ego, Mohammed Al-Ajami. En av Katars mest prominenta poeter som var fängslad mellan 2011 och 2016. För att ha uttryckt sig eller skrivit det som man tyckte var nedsättande eller förödmjukande texter om emiren i Qatar.
Mm.
2016 så, och först så tror jag faktiskt att han fick livstidsfängelse. Sen blev det omförhandlat och sen så släpptes han lite sådär som det är i diktaturer. Över en natt, du vet, tips som happ. Alla, ingen förstod någonting. Framförallt inte Amnesty eller vilka det var som förde hans talan där nere. Men redan då så sa man att det här var nog ett steg att inte ha för mycket så att säga fängslade poeter inför VM 2022. Det ser inte jättebra ut.
Nej, det är väl de sista man ska fängsla på något vis för att de kan ju göra någonting av det.
Ja, det är ju lite det som är, ja precis, skriva kan man så att säga alltid göra. Och även så mygla ut eller forsla ut skrivandet brukar de ju lyckas med så att nej, fängsla stumma män, säger jag, Qatar.
Fängsla fotbollsspelare.
Mm.
Så mycket bättre. Jag tänker ju lite, alltså, om man tar SD-parallellen, att man borde egentligen göra en sån här på tabloid vis, att göra listan, det här får man inte säga, det här jävla landet.
Ja.
Vi har hela listan för Qatar och till exempel för Sverige.
Ja, precis. Vad är det i Sverige får man inte säga handikappad.
Och negerboll.
Nej, precis. Och så vidare. Fjolla. Ja, det är lite sådana där saker. Mm. Nej, det är tungt. I Qatar får man då inte säga saker som kan störa eller på något sätt uppfattas som nedvärderande för emiren. Mohammed Al-Ajami, låt oss skänka honom en tanke. Dikten heter Poem from a Prison Cell då. Och kommer från Qatar. Där Sverige inte ska spela VM. Simon Bank, hur känns det? Du som är på plats på i Jorosov, eller vad, hur kallar ni det?
Jorosov säger vi. I Schlesien. Eller, mer korrekt så sitter jag just nu, det är morgonen efter kvällen före. Jag halvligger på ett hotellrum i Katowice. Och försöker orientera mig igen. En ny tid för svensk fotboll och för världens fotboll är det ju på på något sätt också. Man börjar titta framåt mot VM på allvar. Vi är inte med och det kändes ju som, ja, men som det känns. Det var en stor och avgörande match som man struntade i allting runt omkring. Så var det igår. Det var den här sådan känsla som omger stora svenska fotbollskvällar. Och så blev det pannkaka av alltihop. Det var lite tufft. Det ska jag känna att det var.
Mm. Polsk fläskpannkaka.
Polsk fläskpannkaka var vad det blev.
Mm. Med smetana.
Mm. Ja.
Jag tyckte mig från tv-soffan då känna av, eller nej, jag kanske övertolkar. Jag ska börja med min känsla inför den här matchen var väldigt konstig. Jag tror aldrig jag känt mig så oengagerad i en avgörande match. Faktum är att jag nog väldigt sällan har känt mig så oengagerad överhuvudtaget i en kvalmatch i liksom där Sveriges öde på något sätt står på spel. Vilket inte riktigt var fallet i Tjeckien-matchen. För jag kände inför det här playoffet, okej, vad vill man då?
Mm.
Faktiskt, vad vill man nu om man inte är så pigg på det här mästerskapet i Qatar och ändå har bestämt sig för att inte åka dit? Och så när det väl blir match så känner man ändå så här, man vill att Sverige ska vinna. Eller det är ju roligt, alltså, man vill att, inte vet jag, Elanga ska göra mål. Eller att Isak ska få bryta måltorken och så vidare och så vidare. Att Zlatan ska få komma in kanske. Men igår så blev det inte, fick jag inte riktigt den känslan. Det var som att jag strötittade lite på en match som jag inte brydde mig så mycket om, vilket var väldigt konstigt. Som jag antar bara har att göra med att det inte kändes som enbart en liksom segerbiljett att få gå till det här VM:et. Att det kan finnas något lite skönt med att Sverige slipper åka dit. Och jag tror att du skrev det också, ställas inför en massa frågor eller få en massa frågor ställda. Kanske inte var du ens förresten.
Nej, jag vill inte skriva. Jag har nog inte skrivit, haft just den taken. Däremot som alla andra så inför matchen. Jag skrev en text där jag citerade, vilket jag gärna gör, Stig Larsson. Och det där replikskiftet ur vd när Ernst Hugo Järegård säger att det är bra att du har ångest. Det borde vara ett normalt tillstånd.
Ja, just det.
Att det är lite det förhållningssättet man som fotbollssupporter befinner sig 2022. Och det känns ju, vilket man kan hoppas är vägen framåt, som att ännu fler idag har ångest. Och nu att missa VM i Qatar var ju att också befrias en smula från ångesten. På samma sätt som att vara en svensk fotbollsklubb som kanske inte då är särskilt nära de stora UEFA-turneringarna och så. Att man slipper vara en del av något som man i grunden föraktar.
Det var nog lite den känslan precis. Bonus att slippa höra en massa kollegor försöka trassla sig in och ut i argumentet varför de ändå kommer att åka till Qatar med eventuellt lite sopiga argument, kände jag. Så det är också jätteredo att slippa. Nu är ni väl några som kommer vara där i alla fall, men you know what I mean. Jag noterade för övrigt, eller har gjort i veckan, att många har satt lite ord på de här känslorna i text. Bland annat Noah Bachner som skrev att det känns inte som vanligt. Eller det känns inte så mycket som det brukar eller borde. Johan Esk som skrev någonting i DN på samma tema. Anders Bengtsson som skrev i sitt nyhetsbrev från Offside att vi har inte bestämt hur vi gör om Sverige går till Qatar. Ska vi verkligen åka dit och vara en del av det? Blev det bra när vi åkte till Ryssland? Nej, det var ju, vi blev ju, drogs ju in i det som man gör och la ut roliga klipp och skrev knäppa anekdoter och efter ett tag och så vidare och så vidare. Jag tycker mig också känna att det har smittat av lite på, eller att det är ett ganska bra, vad ska man säga, ganska bra lägesbeskrivning av vad många fans tycker. Alltså såklart inte alla, och sitter man framför matchen så är det helt legitimt, tycker jag, att verkligen hålla på Sverige. Men känslan är att många, och jag vet också att det är både inifrån Camp Sweden och vad det andra gänget heter nu, har varit funnits röster som har sagt att vi åker och stöttar Sverige, men vi vill inte helt inte behöva heller ställa sig inför det här liksom valet att åka till Qatar eller inte.
Nej, och jag tycker att det är speciellt. Jag tror att vi har olika ingångar i det. Jag tycker att det är, hade jag varit supporter så hade det varit oerhört problematiskt att åka till ett land och sponsra det landet med mina pengar. Hade jag varit fotbollsspelare hade det också känts inte helt bra i magen. Som journalist så tycker jag inte att det är, jag tycker att det är en principiell fråga att en journalist är på plats. Sen så får man ju diskutera och debattera hur man bäst agerar på plats. Men jag tycker att det är en sån grund i det journalistiska uppdraget att faktiskt vara på ställen. Jag menar, journalister rör sig i diktaturer, man rör sig i ofria miljöer. Det är liksom vad en journalist gör och ska göra. Sen kommer nästa diskussion handla om vad gör man där och hur.
Ja, det är ju, ja, precis. För att det är ju, vara på plats är väl, jag menar, det beror ju helt på vad man gör på plats. Jag tyckte faktiskt att när jag pratade med Robert Laul häromdagen i ämnet privat, men jag tror att jag får gå ut med detta, så sa han så här, man borde ju vara på plats fram till att VM börjar, för det är då det är viktigt. Och sen borde man dra hem, och sen borde man minimera det hela. Och SVT eller TV4, ja, så rättighet, borde visa lite klipp kanske från matcherna, men inte mer än så. Mm. För att på plats inför ett mästerskap är ju jättebra att vara, eller ja, och Sportbladet har ju varit där flera gånger och så. På plats under är svårare. Säger inte att det inte ska göras såklart, men det är mycket på plats som... Det är, tycker jag, finns något problematiskt med att folk kommer välla in precis till när det börjar. Mm. För det är lätt att bli lurad liksom, eller ja, lurad. Det är lätt att bli meddragen. Mm. Och det är ju fotboll också.
Det är fotboll också. Ignoransens slöja och så vidare.
Mm. Vet du vad jag kände mer då? Det här, nu får vi hoppas att Mattias Karlsson inte lyssnar för mycket på detta. Även om vi redan har citerat honom. Jag kände ju att Polen förtjänade det här avancemanget. Inte så patriotiskt kanske, men jag kände så här, fan gott liksom. De har säkert ingen debatt, vad jag har hört om Qatar, typiskt ett sånt land. Alltså en halv diktatur om vi ska välja Polen, där man inte får ligga med vem man vill och i alla fall inte röra sig överallt om man gör det. Och man får inte prata om vissa frågor och man får inte, ja... Du vet ju allt det här.
Mycket man inte får säga i det här jävla landet.
Ja, det är jättemycket man inte får säga, precis. Så jag gissar, jag slog lite på internet på det också och fick mer eller mindre bekräftat att Qatar är inte ett land där Polen ska jag säga, inte ett land där debatten om VM i Qatar har förts så mycket, bra eller dåligt. Och då, därför känner jag så att de är mycket, mycket gladare över det här. Det här är så inte en komplex fråga för dem. Mm. Och då är det mycket roligt att de får åka dit. Plus det historiska argumentet. Det är fan tråkigt att vara på den liksom. Ihoptänkt mellan Tyskland och Ryssland och hela tiden utsatt för någons övergrupp eller annektering eller kolonialism. Och det är bara, fan, det är synd om polackerna tycker jag. Det har varit mycket, de förtjänar det här mer än vi. Så är det med den saken.
De har väl också gjort mycket rätt får man säga. Senaste varumärket Polen har haft en bra månad, ja, får man säga. Så i skuggan av Ukraina-krisen. Ja. Stort åtagande. Ja. Och även fotbollspolen får man säga. Robert Lewandowski har ju klivit fram som någon slags landsfader i allt det här.
Det är helt sjukt. Ja, men det är så konstigt. Alltså jag vill helst inte liksom, vad ska man säga, sticka hål på den bubblan, för man är bara glad när den typen av länder gör rätt. Men det är väldigt intressant vilken sån good guy-stämpel Polen av alla länder har fått precis nu, med tanke på allt det problematiska som jag så att säga listade inledningsvis. Ja, det är faktiskt väldigt konstigt. Men ja, så funkar ju medielogiken lite grann och för all del krigslogiken. Så att grattis Polen. PR-kriget håller ni på att vinna. VM är ni nu. Och Leva håller på att liksom få göra sitt... blir det sista mästerskapet? Han är inte så jävla gammal kanske.
Han är inte Zlatan gammal. Och han Nej. Är ju också den sortens Cristiano Ronaldo fotbollsspelare som är fanatisk med sin fysiska hygien. Så att han kan ha fler mästerskap i kroppen. Däremot så är det ju, det var ju sista chansen för deras stora generation, som kanske var som bäst för något år sedan, när Blaszczykowski och Piszczek fortfarande spelade och du hade liksom Krikowiak som var ung och stark och Lewandowski som var lika bra då som han är nu och Kamil Glick som också
Glick som inte var så träben som han har blivit.
Nej, han har alltså varit otrolig landslaget egentligen alltid och var det väl igår också. Bättre här än han var i ligan. Om man säger så att de har ju en story får man säga. Det roar mig också att se så apropå Lewandowskis jävla landsfaderskap att ja, han klev på dem mot att Ryssland skulle ut, var oerhört drivande i det. Han sa att ja, men ni har spelare i truppen som fortsätter spela i Ryssland. Ja, men det här kommer vi verkligen inte sopa under mattan. Vi kommer ha diskussioner i landslagsgruppen kring det här. Mm. Han har också klivit fram i, de har ju en av deras huvudsponsorer i Polska förbundet. Säger man Leroy Merlin har jag alltid sagt med trädgårds, men det är ett franskt företag tror jag.
Ja, här säger vi Leroy Merlin, men
då är det väl
jag
så
tyckte om ditt, ja, jag tyckte om ditt uttal. Leroy, det var snyggare. Mm.
Ja, så har jag lärt känna dem i reklamfilmerna. Som idag inte har stängt ner sina enheter i Ryssland. Och ja, det sa Lewandowski också att det är uselt liksom. Så nej, det är hatten av för Polen.
Alltså mellan alla fruktjuicer och sömncykler och allt vad han håller på med, detox-grejer, så hade han alltså det här i sig. Alltså han hade i sig ett företag som inte lämnar Ryssland. Ja. Det är roligt med folk som växer med uppgiften. Återigen, Polen, fan ni är värda det
här. Ja, ni är värda det här.
Jag tycker det.
Det var väl eventuellt Sverige också, om man ska prata match lite grann. Jag tycker att Sverige är bra i första halvlek. Att man sätter matchen på ett bra sätt. Och jag har noterat i svept. Det jobbigaste ofta tycker jag när Sverige gör den här sortens alltså misslyckanden, om det inte är ett fiasko. Så är det ju att man tröttnar på efterdebatten efter ungefär 2,5 minut.
Mm.
För att det ska fan i mig hittas syndabockar. Och väldigt ofta pekar de där fingrarna åt helt fel håll. Alexander Isak har fått mycket kritik. Som ju alltså, spelar fram till kanske 5 stycken riktigt bra lägen.
Ja, har han fått kritik verkligen? Ja, kanske det.
I min mailbox, i mitt flöde, i mina chattar har det i alla fall låtit så.
Mm. Men det är inte lite det att han, jag tror att det blev mycket, som det alltid blir när man ska lite sammanfatta ett kval, precis som du säger, då tittar folk tillbaka och så undrar de varför har det inte blivit mål på 4 matcher eller varför gör den jäveln inte ett mål i sitt klubblag på hela 2022, och det är lite det han lider under kan jag tänka mig. Alexander Isak, inte kanske så mycket gårdagens match, för jag tycker han är bland de bästa på plan i första halvlek.
Nej, men jag håller med om det. Nej, men det, alltså det. Vad är det de säger? Resultat styr tanken. Alltså en hållbar ståndpunkt hade ju varit en ståndpunkt som varit giltig även om Sverige hade vunnit med 1-0 igår. Det är klart att resultat förändrar allt liksom, i dramaturgin och så vidare, men i analysen kan det inte förändra så himla mycket. Sättet att se på hur vi spelar, hur vi ställer upp, hur systemet är, hur tanken inför matchen är och så vidare.
Nej.
Så kan inte allt det kan inte förändras utifrån om det är en Kulusevski får träff på bollen eller Quaison som får med sig bollen i friläge och så vidare.
Nej, men lite måste du nog göra det, för att annars så har vi bara typ ett land fullt av fotbollsanalytiker och tränare, och så har vi typ inga journalister. För det här är ju den eviga frågan om betyg, du vet, spelarbetyg. Och att folk blir vansinniga och säger hur kunde ni ge honom en etta till exempel? Det var ju bara, han var ju briljant fram till att han halkade någonting. Ja, men det fick jättekonsekvenser för matchen. Marcus Danielssons halkning, men han har liksom obalans där i helt fel läge. Och ja, Jesper Karlströms, det var ju inte otur, men klantiga straff. Så att jag håller med dig halvvägs.
Ja, det är klart att det styr jättemycket, att det är en oerhört stor del av. Alltså en spelare som gör den sortens misstag gör inte en bra match, så är det ju.
Nej.
Det är klart att det suddar ut mycket, men jag menar i tanken, i sättet att gå in i. Alltså man kanske inte behöver byta ut allt.
Nej, men verkligen. Nej, plus att som du säger, jag tycker också det blir lite tramsigt ganska ofta när man hör, och jag vet också hur det är att liksom sitta i tv och direkt avkrävas en analys och komma på skäl till att det blev som det blev och så. Men det är klart att när det är en snedträff som har avgjort matchen, så blir det lite konstigt att direkt hänga ut den ena eller den andra. Och framförallt kanske, jag tycker också att det är ett argument i hela debatten kring Janne Anderssons vara eller icke vara. Jag vet inte om det är så mycket liksom en debatt, för det är inte så många som har gått ut och krävt hans avgång. Jag har inte sett någon liksom tyngre röst göra det. Däremot så kan man ju faktiskt. Den här matchen var inte ett skäl till det. Liksom. Och inte egentligen platsen i kvalgruppen heller. Att Sverige blir 2 efter Spanien är ju liksom lite komilfå på något sätt. Däremot så kan man ju titta på Jan Andersson och se att stjärnan har dalat sista 2 åren kanske. Och att det, ja, man fick inte ut max ur EM i somras. Och hösten var ett, liksom, en holmgång för svensk del. Med mycket flera onödiga resultat, framförallt kanske mot Georgien då, Grekland även. Och att magin, ska jag inte säga, för det var, han jobbade inte riktigt så, men kittet lite grann har försvunnit på något sätt. Och att det är faktiskt kanske helt oroväckande. Ur en liksom, ur framtidsperspektiv. Inte så att man, jag vill ha hans huvud på ett fat alls, men känslan är ju nu väldigt mycket så här, nu måste det in något nytt. Alltså det har kommit in massa nya ben och unga killar och sådär, men det är något, alltså det saknas ju någonting om Sverige börjar slarva defensivt eller har en ganska dålig försvarsuppsättning och inte kan kompensera det med att göra mål framåt fast man har liksom 5 ystra kalvar.
Ja, alltså det är inte så man känner sig hemma i, alltså på ett väsensskilt men besläktat sätt mot, jämfört med Hamrén-åren och sådär, att här sitter och konstaterar att vi har ett svenskt landslag som inte är stabilt. Som har en högsta nivå, som ser spännande ut, som har en framtid och supermycket sexiga unga anfallsspelare. Alltså det är helt sinnessjukt man tittar på det. Det är liksom 5-6 spelare som är, som inte var i närheten av att ha för kanske 20 år sedan och undantaget en. Men vi...
Som sitter på bänken och man bara, just det, och så har Zlatan på bänken också. Ja. Leder Serie A liksom.
Ja.
Det.
Ja. Nej, men allting är på något sätt upp och ner. Det är väldigt, väldigt mycket den känslan.
Men Simon, är du en sån som tror på att vissa tränare är bättre skickade för att träna stjärnor och andra är bättre liksom på att trolla med benen lite grann och få fram något bra av, av en ganska grå massa?
Så tror jag absolut att det är. Det är ju, alltså lite utifrån att jag har lanserat eller sjösatt den teorin, det teoremet förut, att det finns liksom, kanske inte bara bra eller dåliga tränare. Vi pratar ofta utifrån att ja, det här är en bra tränare, det här är en dålig tränare. Men att väldigt ofta handlar det om att en tränare är bra för en grupp i en tid, men inte för en annan grupp i en annan tid.
Nej.
Det vill säga José Mourinho, för att ta primärexemplet, en fantastisk fotbollstränare för en underdog-förening där man kan bygga en sekt, det vill säga för ett Porto eller för ett Chelsea som inte har vunnit på 1000 år. Eller ett Inter, men en usel tränare för världens bästa, största, mäktigaste fotbollsklubbar som Manchester United eller Real Madrid.
Så. Ja, precis. För jag, i så fall så är det inte jättesvårt att argumentera för att Jan Andersson liksom lyckades tälja guld av post-Zlatan-eran, fast det inte fanns ett namn som stack ut i den gruppen. Och att det lite är analogt med vad han hade gjort tidigare såklart, som allsvensk tränare inte minst. Men att det här... Ja, men det är jättesvårt att säga. Så klarar han inte av att hantera talang? För nu gav han ju dessutom väldigt många chansen tidigt och vågade mycket och så. Mm. Och det är ju också, var ju också ett avsteg lite från den vanliga filosofin. Det här med att göra massa byten i startelvan och ja, satsa väldigt offensivt. Det kanske inte är det sättet som Jan Anderssons Sverige ska spela. Å andra sidan har jag svårt att tro att han på något sätt har frångått liksom sina principer och bara dragits med i någon allmän sån vi har så mycket anfallare yra. Jag tror att han gör utifrån sitt eget bästa. Det är bara att kanske inte spelarmaterialet håller riktigt. Jag vet inte. Eller varför ser det ut som det gör? Liksom?
Nej, men det kan ju vara att man är en, två klassdefensiva spelare från att ha den här sortens balans. Alltså något, Albin Ekdal är verkligen världserövrare, men man ser att det någonting saknas när han är borta balansmässigt. Till exempel, vi spelar med en mittback som tränar fotboll på Kaknäs och har sin adress i Kina och så vidare. Jag brukar ju bedöma sådär utifrån att tycker jag att en tränare har en bra begriplig linje i det han gör, så kan jag respektera det även om jag delar liksom bilden av linjen så. Jan Andersson har ju det, till skillnad från vad Erik Hamrén kanske inte hade på samma sätt då. Jag förstår alltid varför han gör
som han gör. 2.0. Jag delar inte din tränarlinje, men jag respekterar att den är stabil och tydlig.
Men jag är beredd att skriva en stöttande ingress för den.
Exakt så. Jag är beredd att inte gräva din avgång om jag ändå vet att du tror på det.
Ungefär så. Ja, ja. Skit i Qatar.
Mm. Ja, det kan man väl göra, absolut. Det är många nordiska länder som kommer göra det. Danmark blir ensamt i VM nu i egenskap av grupp etta. Men Norge har ju bommat och Island har bommat och Finland har bommat. Norge förresten spelade ju en träningsmatch mot Armenien igår. 9-0.
9-0.
Och Erling Haaland skrev efteråt på Twitter: ett råd jag fick från en bonde för ett par år sedan. Snack med födne så går helst allt änt gott. Okej, sa jag och gick. Hur är din järska, undrar jag, Simon. Jag kan säga till och med VG, Världens gang, var tvungna att översätta detta till bokmål då. För att, alltså, Norge är ett jävligt speciellt land alltså, med sina dialekter. De sitter ju där och det är ju inte som liksom när folk ifrån typ, inte vet jag, norr av Dal, eller man låtsas att de inte förstår skånska, för det gör ju alla i Sverige. Men här är det verkligen så att de bara så här, jag var tvungen nämligen att dra iväg då det här till en norsk vän och kollega i Bergen som inte riktigt förstod, men återkom sen och sa, jo nu, så här menar han. Ett råd jag fick från en bonde för ett par år sedan: tala med fötterna så går i princip allt annat bra. Okej, sa jag och gick. Erling Haaland, poeten, haiku, diktaren. Alltså det här tycker jag tycker det är framförallt den sista raden. Okej, sa jag och gick.
Ja, mycket.
Nej, men det har ju enorma kvaliteter, fast han inte förstår det.
Alltså det är ju lite, alltså parallellen till Zlatan är ju inte helt ofunnen liksom. Och effekten som Zlatan skulle fått av sina one-liners om de istället uttalades på Rosengårds skånska.
Ja, och om de var lite... Någonting. Om de var lite mer, alltså lite, hade stått lite mer i den skånska myllan, om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså en bonde och så vidare. Okej, sa jag och gick. Alltså det är lite sidden över det. Nej, jag vet inte, det är bara så otroligt bra tycker jag.
Ja, det är Torgny Lindgren, Sara Lidman. Alltså det är sådär, den känslan får man.
Nåja. Men jag kan säga att han, eftersom inte... Norrbaggarna helt och hållet fattar vad jag menar heller, så gjorde de drog ju såklart parallellen till Eric Cantona då.
Mm.
The Seagulls och ja, ni vet hans geniala och jättemystiska oklara uttalande för några år sedan som förmodligen var riktat till kanske journalister att ja, man följer bara, ja, det var något i stil med eventuellt att man kan inte bara följa strömmen. Mm, var det han menade, oklart. Men i Haalands fall då så handlar det om sannolikt att han har blivit fjärmet från media. Alltså han har inte behövt göra några intervjuer eller behövt prata med media under den här samlingen eller om det är de senaste. Och blivit en hel del kritik mot detta i Norge då. Varför ska han särbehandlas? Så förmodligen är detta hans kommentar till det då. Snack med födne. Prata med fötterna så går det bra.
Alltså man tycker om det, apropå ignoransens slöja och så vidare. Så det där är ju en jävligt sån frisk, rotad, bondsk kommentar. Jättehärligt, tills man inser att bonden heter Mino Raiola.
Ja.
Och då förändras allt.
Ja, möjligen. Men jag tror inte, det känns ju ändå inte som att det är han som ligger bakom tweeten. Fast vad vet jag. Jag tycker det är också något, alltså det är ju någonting med Haaland som gör att han har, alltså han har ju kvaliteter som rör sig någonstans mellan månen och en liksom
och
en
New York City.
En järsk bondgård. Och det är fan ganska, och hela hans uppenbarelse och hur han liksom, alla de här grejerna han åker på eller gör hela tiden, alltså blir utkastad från krogen eller får inte, bli inte insläppt i krogen i en så här, inte Studio 54 utan någon så här svinliten ort på typ norska bondlandet. De bara så här, nej du är för full. Han bara, jag är Erling Haaland. De bara, det skiter vi i. Att det är så himla bra. Nej, men det är så bra dynamik. Jag hoppas så att han kommer hålla i det här, den här lantliga auran. Jag tycker den klär honom otroligt bra.
Otroligt,
alltså han är så
bättre.
Osofistikerad.
Give me the champagne! Addicted to champagne!
Ja, nej, du kommer inte in. Du kommer inte in på Harris. Okej, sa jag och gick.
Ja, exakt. Alltså, jag tror han började bråka, men ändå. Ja, exakt. Ja, roligt också. Vi, alltid när vi samtalar om Haaland här hemma så heter han ju Haaland då på svenska. Jag bara, nu pratar vi om Tom Haaland igen. Varför vet du än det? Och sen så kom jag på, ja just det. Haaland, det går inte att säga på franska. Alltså det går inte att säga Haaland.
Och inte på italienska heller bevisligen, vilket Zlatan bevisade i veckan också. När han,
ja, just det, Haaland. Det var så bra.
Haaland, och han pratade också om sin lagkamrat Hage.
Ja, ah, Haaland och Hage.
Ja.
Ja.
Ja, det är det Bonskers coming back.
Du kanske gör det. Ja, vi pratade lite om Italien förresten.
Ja, man som Anton Glanzelius sa, man måste jämföra.
Mm.
Jag noterade att du vet de här La Striscia di Notizia, tv-showen som ju är kända, funnits 35 år och blir ju varken bättre eller sämre utan konstant så där, lite roliga och plumpa. Mm. De har det här att de delar ut sin guldtapir, sitt satiriska pris då, till någon i fotbollsvärlden som gjort bort sig.
Ja just det. Ja, just det, Zlatan har ju fått det något år.
Han har nog fått det många gånger, tror jag.
Är det så?
Uh-huh. Ja, och det var ju lätt, alltså Zlatan i all ära, han var inte nära den här veckan, utan den utmärkelsen gick ju såklart till Roberto Mancini.
Mm.
Svinlätt beslut att fatta. Krasch mot Nordmakedonien hemma i Palermo, fiasko och katastrof. Och de insåg då på redaktionen att det här med vanligt, det här är större än en vanlig liten tapir. Så det de gjorde var att de drog upp till Coverciano, alltså italienska landslagets stamhak då, deras anläggning.
Träningsanläggning, ja.
Just det, så heter det. Mm. Med en lastbil. På flaket stod en gigantisk guldtapir. Sådär, oj. 1,5 meter hög staty. Mm. Det är mer än jag har förtjänat, sa Mancini tydligen.
Alltså?
Mm.
Ja, okej. Han kunde ändå ta det med någon form av ro då.
Det fanns en glimt, vilket avkrävs. Alltså alla känner till hela förutsättningarna med guldtapiren. Att man gör bort sig ännu mer om man blir sur.
Mm, just det. Men de slog Turkiet med 3-2 igår.
Ja, vi säger grattis.
Ja, vi säger stort grattis. Det var inte, förutom Donnarumma var det ju inte många första namn i den starten. Det var Akilini, tror jag, med också.
Mm.
Men... ja, nej, det var väl inte en superkul match att spela. Och som en kompis sa häromdagen, eller dagen efter de hade åkt ut, kul för Serie A som ska ha uppehåll i november och december. Fy fan.
Ja, liksom. Mörkret.
Ja, det är ett sånt mörker. Det är verkligen ett mörker.
Det är en intressant reaktion efteråt. Alltså det är väl uppenbart att Mancini har då gjort det som han lätt gör. Att han har inte heller då fått in det unga, spännande Italien, det som han... ja, man trodde att det var på gång, utan han har kört vidare. Nej, på Europamästarna.
Nej, gör inte heller några mål, lite som Sverige där.
Precis så. Men också att om man ser på, alltså de, ja, alla vet ju om att de har gjort fiasko i VM 2010 ute direkt där. Och då kickade de ju Lippi lämnade.
Mm.
2014, ut direkt, Abete och Prandelli fick lämna.
Mm.
2018, jo tack, Ventura, långt bort åt helvete. Tavecchio också, förbundsbasen ut. Men nu så verkar det väl som att de inte gör den sortens förändringar.
Nej, är det för att de tänker att det här är så bra vi är, vi kan inte liksom ha en större hatt än så här, eller?
Nej, de landade väl i att det är också svårt att göra svängningen efter EM när allting var så jävla fantastiskt, det nya, fräscha, spännande Italien med Mancini, rätt man på rätt plats. Att då inte ens ett år senare säga att det här duger inte.
Nej.
Hade varit jobbigt, och att kanske det kanske mer är på förbundsnivå än förbundskaptensnivå, kan man väl tycka.
Mm. Mm.
Och liganivå. Men det var... alltså, Nordmakedonien var väl hela världens andra land i det här kvalet då, även mot Portugal, där de ju tyvärr förlorade då.
Ja.
Men den storyn kring Italiens fiasko handlade ju bara om Italiens fiasko. Jag tyckte det var lite synd, för att det var ju också den otroliga berättelsen om Trajkovskij som skickade ut dem.
Mm.
Som ju då gör det på La Favorita.
Plan, höll jag på att säga.
Ja. Han spelat 4 år i Palermo. Och dessutom så var det ju 2017 då, i kval till VM 2018. Vem var det som skickade Italien till playoff-matcherna mot Sverige och såg till att de då var borta från chansen till en direktplats? Jo då, det var Trajkovski då också som kvitterade mot dem uppe i Turin i en match.
Oh, nej, då hade de alltså, då hette de fortfarande Makedonien då, gissar jag.
Då hette de alltså fortfarande Makedonien. Grupp. Precis så. Det var en historia, tyckte jag, som ju försvann lite, såklart. Italiens fiasko och att det faktum att Nordmakedonien faktiskt inte gick till VM bestal oss på den storyn.
Det är så konstigt att man är så himla negativ till att Portugal går till VM. Jag tycker det är synd om Portugal, att jag alltid bara sa, nej. Det handlar ju bara om att man inte orkar se Cristiano Ronaldo där, i mitt fall i alla fall. Men nu blev det verkligen så. Det hade varit roligt med en fruktsallad, som vi kallar dem.
Just det, Macedonia. Just det, just det.
Har du testat att beställa en North Macedonia? Nu är det så, säger man så numera.
Med rotfrukter, eller vad är det en sån?
Ja, men precis, kanske något sånt. Som min bankman sa häromdagen, vi hade ett litet möte och så pratade vi lite om gårdagsmatcher och så sa han så här: ja, vilka förlorade Italien mot Nordmakedonien? Han bara, det är otroligt. Visste inte ens att det landet fanns. Jag bara, nej, det är landet formerly known då, Makedonien. Han bara, ja. Så att det är ju inte ens, det är bara om man följer fotboll där som man vet att Makedonien har bytt namn. För det är inte aktuellt i några andra sammanhang.
Så är det.
Det är inte så att de har en stol i fredsförhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland till exempel.
De kanske borde. Eller ja, det låter jobbigt att ha den här stolarna i och för sig.
Ja, men alltså, man får inte äta inget och dricka inget och så. Just får man tänka på.
Ta med din egen fruktsallad.
Nu när det finns så mycket frukter i butikerna, så var nu inte för blyga, utan fråga expediten eller den som hjälper er i fruktdisken vad de här frukterna smakar och lite grann var de kommer ifrån och så vidare. Så kan man göra en magnifikt fruktsallad.
Jag kommer förresten exakt, ja just det. Kommer, vet du, Roman Abramovich bli martyr och hjälte och få sina tillgångar upptinade, eller vad man nu säger snart? Vad är din analys? Jag tycker det börjar tala mer och mer för det. Nu är han ju faktiskt på plats och blir förgiftad eventuellt då av sitt eget hemland.
Ja, det är alltså så cynisk som världen är, så man kommer på sig själv, eller man, men man menar jag, kommer på mig själv och tänka sådär att ja, men det här kanske bara är orkestrerat. Det kanske är en sympatijakt. Jag tänkte på. Det tror jag verkligen inte att det är. Och man ska inte skoja om det heller. Men tanken föddes i mig för att vem i hela världen kan man lita på och så vidare. Och vi lever i det konstanta liksom, propagandakriget från alla håll.
Det slog mig också när den här nu kommer jag för andra podden i rad och inte kommer ihåg vad hon heter, men den här redaktören eller vad hon var på som ställde sig med ett plakat i bakgrunden av nyhetssändningen, vet. Och att det var ett sånt, alltså dramaturgin var ju så perfekt och Emmanuel Macron gick ut och bara så här: hon får politisk asyl i Frankrike. Ja, hon bara så här: tack men nej tack, jag vill vara. Ja.
Ni får Depardieu, vi tar tv-serien.
Det var ju exakt så, exakt, verkligen. Och sen så kom det ju direkt uppgifter om att, eller misstankar om att det kanske var iscensatt då på något sätt. Och nu verkar det inte ha varit det, men man blir lite, ja, det är lätt att bli lurad i det här konstanta bildflödet. Det var ju samma sak med någon före detta fröken Ukraina, va, som hade, det kom ut massa bilder när hon poserade. Hon hade lagt själv, tror jag, poserade med vapen och alla tolkade det som att hon hade tagit liksom värvning och gått in i strid och så. Och det var ju inte så, utan det var ju bilder från något modereportage för några år sedan.
Från Dubai.
Också lite ukrainskt, att man bara säger att vi har en miss här. Universumkandidat. Men vi ställer henne med lite så här combatklädsel och ett luftvärnsvapen, eller vad fan det heter.
Ja, det blir ju sexigt, va?
Det är ju inte så hon, Johanna Lind, avbildades. Den enda fröken Sverige som jag kan namnet på.
Ja, det är vi. Något annat i kvalet som du fastnat för? Alltså jag tänkte ju så här att okej, Sverige är inte VM, men VM kommer spelas och vi kommer titta en del. Vi kommer säkert bevaka en del också. Och då gäller det som alltid i Sverige inte med att hitta en annan korg att lägga sina sympatiägg i.
Mm. Ja, men verkligen. Nej, men det blir, jag har redan börjat leta lite och hittade ganska snabbt igår. Jag tror att du kommer instämma i detta, men eftersom Senegal upprepade bedriften från AFCON-finalen, finalen i La Canne, och slog Egypten igen på straffar, så känner jag att Aliou Cissé kommer få en stor del av mina sympatier i alla fall. Kanske rent av ska bli så att jag bara går all in Senegal. Alltså verkligen håller jättemycket på dem i VM.
Ja, alltså det, ja, du är helt fri att göra så. Ja. Det är lätt att känna det. Alltså de har ju det mesta liksom. Det är sådär underpresterande konstant i 20 år. I skuggan av den gyllene generationen. Mm. Och så kommer förlängningen av den gyllene generationen med Cissé. Cissé som är en sån direkt förlängning av då Bruno Metsu som var förbundskapten då nu borta från oss. Salig i åminnelse. Som är ja, nästan någon sorts fostersons relation dem emellan. Han tränade honom både i Frankrike och sen i landslaget. En sån här född ledartyp. De har också, om jag ska utgå från mitt perspektiv, så har de den goda smaken att ha två stycken Marseille-spelare i truppen. Både Papi Gueye och Bamba Dieng spelar ju för dem. Ger mig också ett skäl att
gjorde mål igår i straffläggningen. Däremot jag gillar också att man kan gå vidare eller vinna straffläggningen fast man bränner de två första. Koulibaly var det först som var först ut att bränna och sen så kontrade Salah med att bränna sin straff. Det var lite stökigt där med mycket laserlampor i ansiktet och sådana där grejer.
Ja, alltså, jag undrar lite om det hade hänt i Europa. Om det hade varit Cristiano Ronaldo som slog den här straffen med lasern dansan i ansiktet. Om det hade varit närmare till hans då att organisationen gick in och sa att det här är inte acceptabelt, det här får vi faktiskt ta om.
Ja, men jag tyckte det kändes lite retro faktiskt. Det var länge sedan man såg laserstrålen. Men när man såg den, var den inte alltid också riktad mot Cristiano Ronaldo? Det är liksom det ansiktet som kommer upp. Det känns som han var extremt utsatt för. Så han kanske har utvecklat någon teknik där när han inte stör honom.
Det är därför han har så fin hy.
Där har vi. Där har laserbehandling.
Lasermannen.
Nej, finns det några andra lag då man kan hålla på om man inte känner så starkt för Senegal?
It's time for Africa, känner jag ju. Den stora dramatiska matchen var ju, alltså visst straffar och så för Senegal, men det var ju fan ännu värre i när Kamerun gick, tog revansch för sitt relativa fiasko hemma AFCON. Och de släpper alltså in mål med, jag tror det är 2 minuter kvar av förlängningen.
Och då är det ju, absolut säga.
Då är det färdigt. Och sen då i tredje
120 plus 4.
Ja, så gör de mål. Och lite bakgrund till det då.
Ja, tack.
Via ditt Paris.
Ja, har du sagt vilka de möter förresten?
Algeriet.
Ja.
Mötte
det kanske du sa, jag vill bara vara tydlig.
Ja, vi är tydliga. Om jag säger Le Mafia Sutrey, är det något som ditt hiphop jag känner igen?
Nej, tyvärr.
MZ? Nej.
Nej.
Sutrey, alltså någon sån där Verlon, alltså inverterat. De är från Paris 13, alltså Träs, arrondissementet.
Ja, det är mitt grannar.
Just det, då borde du ha dunderkoll på det här. Alltså ett rapkollektiv av MZ från mitten 00-talet någon gång. Fanns ju tusentals såklart. Men det är ganska bra för Le Mafia. Sålde guld och turnéer och utsålda hus och allt sånt där. Höll på i 10 år ungefär tills de, som det blir då, de blev osams och splittrades till slut. Men det finns en pärla till film, ett litet YouTube-klipp från då när originalmedlemmarna är ute i början av då MZs karriär och freestyle-rappar lite på gården ute i 13. Originalmedlemmen som då är med är MC Loka och så här låter det när han rappar loss.
Les gars, sales sans retenue, lourd d'apparence et de contenu. J'rappe pour mes gars, ça sera comme ça avec ou sans. Tu n'y pas, j'ai chant. Du lourd, on m'a craché dans les temps. Et si tu casses les dents, t'inquiète, c'est toujours pas par accident. Style élégant, j'laisse pas d'empreinte, j'ai toujours mes gants. J'me fais discret des bains en souterrain, mais j'suis pas méchant. La chaîne, je viens de casser. Mes potos, j'reste en place. Je vais tout fracasser pour que personne me remplace. J'efface.
Jag begär inte att du ska känna igen rösten, men kanske om du skulle få titta på det skulle du känna igen ansiktet. För att MC Loka lämnade ju MZ och inte för att han började bråka med andra, utan för att han hade annat att syssla med. Han hade ju fotbollen att satsa på. Det är Karl Toko Ekambi. Alltså mannen som gjorde det där stopptidsmålet i förlängningen och skickade Kamerun till VM.
Jaha, Lyon. Är han kvar i Lyon?
Han är kvar i Lyon.
Mm.
Han är kvar i Lyon.
Mm,
så vi har en ex-rappare att hålla på i VM också. Inte bara Memphis då.
Nej, just det. Nej, precis. Ja, det var ju fint att höra. Då blir det Kamerun, det är det du säger.
Kamerun och Senegal, det är de vi håller på i VM.
Mm. Mm.
I detta satans VM.
Ja, lite så. Noterar att Erik Maxim Choupo-Moting gjorde första målet igår också, så att saker är som de bör vara någonstans ändå.
Saken är biff.
Jag tänkte på, om vi ska hitta något positivt på svensk front, så är det ju ändå att det känns som att Emil Forsberg har blivit skön.
Mm.
Alltså det var... Jag tycker det kan sägas att han var rätt oskön i ganska många år. Jag vet inte, du skrev ju rätt bra om det i din Guldbollen-intervju. Att han, det var mycket snack där, liksom, han bottnade inte riktigt i sina grejer och kändes inte riktigt så härlig helt enkelt. Mm. Och nu upplever jag att han sista året har bara blivit superhärlig. Jag visste inte alls att han hade det i sig. Men och jag kommer tänka lite på honom när jag tänkte på Haaland, eller Haaland här, på tal om att
ha det
lite Haaland, ja. Att ha det här lite liksom nordiska, bondska, blonda i sig, men var del av en större värld. Och att Emil Forsberg hade sån sinnesnärvaro inför den här matchen att lova att han skulle klä ut sig i sin Gucci-jacka, eller var det till och med skänka bort den om Sverige gick till VM.
Det missade jag helt.
Va? Det var ju första toppnyhet hos oss, Simon.
Jag läser inte tabloider.
Jag hör det. Det är ju faktiskt, vad ska man säga, det är ju alltså det är en jacka, du vet hur jackan ser ut va?
Ja, jag vet verkligen hur jackan ser ut.
Ja, jag menar det, vi har pratat om den. Han skulle ta fram den, så var det. Luftet om Sverige vinner, den är kvar i garderoben, den drar jag fram om vi tar oss till VM, säger Forsberg. Vilket är ju jätteroligt, för att när han bar den här jackan för några år sedan så... sa ju jag vid något tillfälle i podden att det känns lite som att han klär ut sig mer än att han klär på sig. Och så sa du att det var jätteelakt sagt, men det kanske ägde sin riktighet och så vidare. Och det här var på tiden när Emil Forsberg liksom hade, alltså bokstavligt talat då, hade på sig lite för stora kläder, om du förstår vad jag menar, och även lite för skrikiga då eventuellt. Sen så kom det några år senare hans text på Players Tribune när han berättar lite om att hur hans agent har liksom hettat honom, och även hans fru då, Changa, som vi älskar, till att liksom du måste you need to act it på något sätt. Du kan inte bara vara tänka att du är en bra stor fotbollsspelare. Och att det är Hassan Sättinkaj som har lite så tvingat honom att börja gå i Gucci, och då kände jag enorm ömhet inför den där jackan och skämdes lite över vad jag hade sagt och så. Och nu har det liksom gått varvet runt. Nu är Emil Forsberg så... han har landat så mycket i sig själv så att han fattar att det är så roligt ut. Och lovar på en presskonferens inför match att den där jackan tar jag fram om vi går till VM. Är det inte fint?
Det är jättefint, det. Och det finns
och har en det inte en psykologisk kvalitet?
Jo, det har också en sorts psykologisk briljans i sig också. Att tanken på att du börjar med att klä dig... alltså kläderna gör mannen och så vidare. Som någon sorts målbildsförklaring. Du kanske börjar med att ta på dig hatten och glasögonen. Sen så kanske du blir Malcolm X en dag.
Just det. Ja, verkligen. Forsberg fick också en fråga om när det är hans tur att få utmärkelsen som Sveriges bäst klädd man. Den får jag nog aldrig. Jag tycker det är kul att klä på sig ibland. Ta på sig lite olika saker. Men bäst klädd man kommer jag nog aldrig få, säger Forsberg och skrattar. Kul att klä på sig ibland. Det är underbart. 2017 kommer jackan ifrån, eller bilden med jackan. Den, vi får väl lägga ut den på ett Twitterkonto nära er, om någon skulle ha missat den av en händelse. Men jag älskar hur han liksom knyter ihop den här säcken och sluter cirkeln på något sätt. Och, ja, det känns som att Emil Forsberg har gjort fred med sig själv på något sätt.
Verkligen.
Tycker också mycket om hans, faktiskt hans, den här inställningen att han blir kvar i Leipzig. Det är inte kanske det absolut, det kanske inte, alltså det kanske har kommit coolare erbjudanden och sådär, men att han ändå har, finns något genuint i det här. Och han har haft det ganska tufft där emellanåt. Ändå liksom.
Ja, verkligen. Jag vill ta en liten minipassus från, lite apropå på Leipzig, att till klubbfotbollen. Det är inte så att man haft fokus på klubbfotbollen den här veckan, men en sak nådde mig genom bruset, genom VM-kvalsbruset. Och lite då för att dra linjen från Leipzig, Ralf Rangnick, Manchester United, det är inte ett jättelångt steg, tänker jag. Det har i veckan då kommit två stycken undersökningar som väl borde skaka om Manchester United en smula då. Dels en supportergallup då som visade hur totalt rutten pessimismen är runt klubben. Supportrar då som är väldigt tydliga med att det handlar liksom inte om att missnöjt med ägarna, inte att de investerar för lite, för det gör de inte liksom, utan snarare att man gör fel saker med pengarna. De saknar en tydlig filosofi, de rekryterar fel spelare och fel tränare och så vidare. En sån undersökning. Sen gjordes också publiceras en djupundersökning från januari då, som gjorts med 10 000 Premier League-supportrar då, som fick bedöma huruvida deras ägare har gjort ett bra eller dåligt jobb. Och där hamnade United då sist av alla i hela Premier League. 4,4% approval rate.
Ja, ni tycker.
Nej, men det är som KD ungefär.
Exakt så. Ja, precis. Det är drömsiffror för liberalerna, men ingen annan.
Precis så. Alltså sämre än Mike Ashley.
Ja, det är starkt. Ja, det är riktigt starkt. Hur lyckas man med det?
Nej, hur lyckas man med det? Men de skickar ut ett par sådana typkommentarer då, som skulle gestalta grunden i kritiken. Och ändå handlar om att United är ingen klubb längre. Det är ett företag som säljer merchandise. Och en sak att supportrar gnäller, det är klart att det är jävligt allvarligt, men i förlängningen så kanske det är ett mer akut problem om den bilden också är något som sprids bland de som faktiskt skulle kunna få ordning på den där klubben, om de känner likadant. Och de noterar att Louis van Gaal gav en intervju, och man kan säga mycket om Louis van Gaal, men
ja, han har varit jätterolig på slutet. Alltså, han har varit underbar på slutet.
De blir ju det när de slutar, om det nu är det han har gjort.
VM Qatar is ridiculous. Det är bara så här, det är som man själv har försökt få skriva på typ, vi är väl uppe på 150 000 tecken, bara texter. Man bara, det var det enda jag ville få sagt egentligen.
Verkligen. Ja. Mm. Han är ju en fotbollsman i alla fall. Och han fick då i veckan frågan om han tycker att Erik ten Hag, alltså Ajax-tränare, borde ta över United, vilket ju verkar vara något som är, om inte nära, så i alla fall något som verkligen, verkligen diskuteras. Och då sa han så här att jag tycker att ten Hag är en fantastisk tränare. Och en fantastisk tränare är alltid något som är bra för Manchester United. Men Manchester United is a commercial club.
Just det.
It is better to go to a football club.
Det hörde jag också. Det var svinbra sagt.
Och man blir också lite glad att den här sortens reaktioner börjar komma. Alltså, det känns ju som att vi lever i uppvaknandets tid kring fotbollssporten.
Mm. Ja, jag håller helt med. Vi kommer aldrig få ett bättre läge att kasta in ett av hans roliga talfel, eller i alla fall konstiga grejer som han har sagt. Alltså, Louis van Gaal var ju inte så känd för att ha så nära relation med sina spelare. Det var ju väldigt mycket det här att säga fel namn på någon försvarare och sådär, du vet, när man var United.
And last year the third captain was Mr. Mike Smalling.
Chris, could I...
Oh, Chris, sorry.
Men det roligaste var ändå kanske när de skulle möta Queen's Park Rangers och sa så här.
I think the first half we played like Queen's Park Racings played and that's not good.
Queen's Park Racings.
Ja, fantastiskt. Det är kontraktsförlängning på den.
Ja, en underbar man. Jag tror att hans fru har sagt någon gång att han eventuellt är autistisk. Alltså, och menade det då. Alltså, det är ju, jag tror att han har någon diagnos. Liksom. Jag har aldrig riktigt fattat vad det är. Men ja, alltså, typ, han är så där konstig hemma också.
Mm. Nu är han slut som autist.
Ja, nu. Fast han är väldigt bra på att säga exakt vad han tycker. Men det kanske bara är ett... Det är för sig ett lite holländsk drag då, med någonting.
Sant.
Ja.
Någon sorts ärlighetstourette.
Ja, just det.
Notera förresten, apropå tränare som har slutat eller på väg utåt, så Vanderlei Luxemburgo, ni kommer ihåg honom, gamle förbundskapten i Brasilien och Real Madrid-tränaren under några inte så lyckade år. Nej. Han har ju varit arbetslös ett gäng år och har nu följt den utstakade vägen för alla pensionerade fotbollsprofiler i Brasilien.
Ja, vänta då. Jag måste bara komma på vad fan det är. Det är inte så lätt som att bli tv-tyckare, antar jag.
Nej, det är större än så, va?
Ja, är det på, alltså att man får en plaststol och ett skrivbord på förbundet men inte riktiga, inget riktigt uppdrag?
Du får en plaststol och ett skrivbord men du får det i riksdagen eller så?
Ja, just det. Mm. Givetvis.
Mm. Han kommer ställa upp för Socialistpartiet i nästa val.
Mm.
Utifrån det är så jävla grunt då. Tanken att ja, en politiker är också en tränare.
Ja.
Och det här då som tankespåret. Something, jag kör den engelska översättningen. Something I learned in football and politics will not be different. The I is selfish. When you say I want this, I want that, you're being selfish. The I is for you. When you work in a group, the we is key.
Värdigt ett fotbollradikal intro faktiskt. Men sjukt också att the we is key. Kan det, om det kan rimma på portugisiska? Okej, nu är jag ute på lite djupt vatten här. För det är ju väldigt bra engelska översättning annars.
Ja, absolut.
Ja. Och sa jag och gick och så vidare.
Precis. Ja, men vi är de slagkraftiga sloganens avsnitt.
Ja, verkligen. Men det är ju, det har ju, vi har ju sagt det några gånger, men det tål ju att upprepas, att inget land går folk så smärtfritt mellan fotbollsplanen eller omklädningsrummet och politiken. Och ingenstans går folk, eller män då, för det spelare, så konsekvent från fotbollen till vänsterpartier som i Brasilien. Det är ju verkligen det är som att inget annat är möjligt där nästan. Alltså vi har ju hela Bebeto och Romario. Ja, finns ju mycket som helst.
Ja, det är de andra, alla Neymars och Lucas Moura och what have you, alla Bolsonaro-apologeter.
Ja, som är den stora majoriteten. De engagerar sig ändå inte.
Nej, det känns inte som att vi kommer få se dem, Neymar, i parlamentet eller så.
Nej.
Eller?
Alltså, för att han blir inbjuden för att uppträda med... vet du, Mikael Telo eller något sånt där.
Just det.
Bara hålla lite pausunderhållning kanske.
Mm.
Men inte så mycket mer än så, tror jag.
Sant.
Vi ligger lite svajigt till alltid för att prata Champions League. Det är den här poddens öde eftersom vi spelar in, nu är det onsdag morgon faktiskt, men det är precis lika illa för att idag drar damernas kvartsfinalreturer igång. Ja, de både drar igång och tar slut. Nej, de drar igång idag och så är det också två matcher imorgon.
Mm.
Och det är ju inte det att vi pratar om dem, för ni kommer veta hur det har gått redan. Och det intressanta, det jag vill lyfta med detta, Simon, är att ganska ofta så har man ju haft anledning att prata om de här matcherna som att de är lite avgjorda kanske efter första möte. Gäller absolut inte bara de fotbollen. Herrfotbollen är allt större utsträckning också, men det är roligt att se, tycker jag, på damsidan att det går ett lite motsatt riktning från att ha varit ett gäng klubbar som har kunnat vinna även på den här nivån med ganska rejäla siffror. Så har vi alltså då PSG Bayern München 2-1 från första matchen, Olympique Lyon Juventus 1-2, Wolfsburg Arsenal 1-1 och Barcelona då Real Madrid 3-1. Det är väl den matchen som känns rätt så klar, för nu ska de ju spela då inför ett fullsatt Camp Nou ikväll är förhoppningen, och det var indikationen i alla fall. Och Real Madrid hade nog behövt få med sig ett bättre resultat. Men jag bevakade ju den matchen förra veckan och konstaterade att det var ganska mycket tur för Barcelona. Det hade lika väl kunnat bli oavgjort i det mötet. Du behöver inte kommentera det om du inte har något helt genialiskt att lägga till. Men visst är det roligt att vi har fått så jämna slutspelsmatcher?
Ja, absolut. Absolut. Och jag noterar också att vi, apropå det var inne på förra veckan, att PSG kommer slå publikrekord på Parc des Princes också.
Just det. 25 000 utsålda. Jag såg det också. Ja, nej, men det är väl inte så många som orkar kolla på deras herrlag för stunden, så att det här kanske är här kanske är läget för damerna att ta över intresset. Eller bredda det lite i alla fall.
Ja, absolut. Nej, bekräftelsen. Jag såg också att apropå bekräftelser så har Alexia Putellas, världens bästa fotbollsspelare, fått den stora spanska bekräftelsen. Hon har just då i El Mundo ställt upp för sitt första stora sån här photoshoot. Där man ser alla hennes tatueringar och så vidare. Verkar vara en jävligt solid människa det där.
Det kan jag bara skriva under på. Verkar de vara. All right. Du ska snart sätta dig i en taxi till ett flygplan och åka hem, eller hur?
Det är planen.
Har du någon bakgrundsmusik till det?
Jag ska försöka. Jag hade en ingångsplan att spela musik från Brasilien för att uppmärksamma det faktum att det skrevs historia här i helgen. För första gången någonsin så toppades Spotify, alltså Barcelonas Spotify, FC Barcelona.
Ja, jag förstod.
Deras sån här globala lista för spelningar toppades av en brasiliansk artist. Anita och hennes singel Envolver, 6,3 miljoner spelningar. Det lite anmärkningsvärda med det var att det tog fart som satan de sista dygnen in mot att listan skulle summeras, av det enkla skälet att den som utmanade närmast då var en argentinsk artist, Paulo Londra, och då mobiliserades det i både Brasilien och Argentina från fotbollssupportrar att vi får fan inte låta Argentina vinna det här.
Ja, de är roliga de där länderna. Det påminner mig om VM-studion på Copacabana 2014 när Argentina gick till final och Henrik Jonsson Brandao var så himla knäckt över detta. Brasse som han ju är. Och började liksom veva om att Argentina hade minsann inga stränder. Och de hade ju max en grushög någonstans man kunde bada. Och det han var väldigt nöjd efter. När de tyskarna slog dem i finalen. Då var det som att så här, okej, det är lugnt. Ja, förlåt. En passus bara. Om man inte känner till den världens kanske största rivalitet när det kommer till två länder, så vågar jag påstå. I alla fall som jag känner till.
Ja, stora länder så är det ja, absolut. Jag håller med. Så min ingångstanke var att spela Anita, men hon har ju sannoliken spelats tillräckligt den här veckan då. Så vi rundar av med att spela en liten sång för Italiens fotbollsförbund och fotbollslandslag och fotbollsförbundskapten. Lite slager med tänkvärda rader. I just want a healthy conversation. Get it right and fix the situation. Det här är Andrea och Circles, alltså Nordmakedoniens bidrag i årets Eurovision. Vi tar det härifrån och vidare mot VM.
Grazie, ciao.
Ciao.
I just want a healthy conversation. Get it right and fix the situation. Everything is crumbling down beneath us.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Can we even fix the situation? Do I listen to my heart or mind? 'Cause we run around, run around in circles, 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 oh, circles. You don't wanna test my limits.